Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Två män kommer in på banken. De bägge bär rånarluvor och långa rockar. En av dem är kort, den andra lång och kraftig. Med sig har de en automatkarbin, en så kallad AK-4. Det som inleds med ett bankrån slutar så mycket värre. En 6-årig pojke förlorar sitt liv. En pappa förlorar sitt barn. På väg för att göra en så vardaglig sak som att köpa halstabletter. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Mitt namn är Nathalie Sejob.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det fruktansvärda mordet på den 6 år gamla Emil Ritbo som ägde rum i december 1993. År 1993, samma år som Kim Campbell blev Kanadas första kvinnliga premiärminister, som Eritrea blev självständigt och den fruktansvärda bombningen av World Trade Center skedde. Det är på många sätt ett händelsernas år och det avslutas ännu mer fruktansvärt. Det är den 9 december i Hörby. Julmusik hörs i butikerna och julbelysningen glittrar klar längs gågatan. Två män har dock allt annat än julefrid i sinnet. De stormar in på sparbanken, iklädda rånarluvor och med en AK-4 i högsta hugg. Under rånet kommer de över en liten summa pengar. Men de nöjer sig inte där utan går till attack mot ännu en bank, Föreningsbanken. Det är ett misslyckat försök och de två männen, en lång och kraftig och en kort med stripigt hår som väller ut under rånarluvan, tar till flykten med bil. Men under flykten råkar de backa in i en annan bil och i den andra bilen sitter 6 år gamla Emil Ritbo i passagerarsätet. Hans pappa har tagit med sig honom ut för att köpa halstabletter när de såg en folksamling utanför Föreningsbanken där på Storgatan i Hörby. De hade bara stannat till en stund för att se vad det var som hände. Först trodde jag att det var en filminspelning, men sen såg jag de två männen komma utspringandes från banken. Jag hade ställt mig precis bakom rånarnas bil och när de skulle fly från platsen backade de på min bil så att den vändes ett halvt varv, berättade Emils pappa i en artikel i Expressen. Med det humöret jag har, eller hade, kunde jag inte bara låta det passera. Min enda tanke var att få tag i dem som kört på mig. Ytterligare en bil, en Volvo, följde efter dem. Men den tappade kontakten när den vita BMWn plötsligt gjorde en skarp vänstersväng. Det som hände sen när ett Emils pappa tar tag i ratten och kör efter rånarnas flyktbil. Men rånarna tar inte till flykt. Istället stannar de, öppnar bildörrarna och skjuter kallblodigt rakt in i bilen där Emil och hans pappa sitter. 2 skott avlossas. När den beväpnade bjässen steg ut löj i backen. Men han sköt ett skott som träffade startmotorn. 2 skottet träffade Emil. Jag öppnade bildörren och rusade ut och ville att han skulle skjuta mig också. Jag var inte vid mina sinnes fulla bruk, berättade Emils pappa i en intervju i Expressen 2015. En enda kula är allt som behövs för att avsluta ett liv. Klockan 17.15 den 9 december 1993 sköts Emil till döds med 1 skott mot huvudet. För vad då? För pengar. Inga skäl kommer någonsin att vara nog för att förklara en sådan fruktansvärd handling. Han såg enorm ut och jag kommer ihåg att jag sa att jag skulle backa, men jag fick inte i backen och sen small det bara, berättar Emils pappa för tidningen Misstänkt. Jag tittade på Emil och det är en syn som jag aldrig glömmer. Rånarna flyr platsen. Ambulans tillkallas. Polisens jakt fortsätter. Min nästa minnesbild är att jag rusade mot ett hus och bad dem ringa polisen. När jag var på väg tillbaka till min bil och Emil hindrade sig av polisen som redan larmats på grund av bankrånen. De skjutsade hem mig, berättade Emils pappa för Expressen 2015. Klockan 17.32. 17 minuter efter att en 6-årig pojkes liv tagit slut, hittas rånarnas flyktbil, en vit BMW, av en polispatrull cirka 7 kilometer öster om Hörby. Men bilen var tom och av rånarna fanns inte ett spår. Och än idag, 19 år efter den fruktansvärda händelsen, står ingen gripen för mordet på Emil Ritbo. Ja du Nathalie, bankrånen i Hörby är ju sedan länge preskriberade. Mm. Men mordet på Emil är ju inte preskriberat. Och det kommer heller inte att bli det. Och det gör ju det här lite mer intressant just ur ett vittnesperspektiv. För om personen som såg mordet utföras av sin kumpan faktiskt skulle ge sig till känna och berätta vem mördaren var, så skulle den här personen inte riskera åtal för bankrån längre eftersom bankrånen är preskriberade.
Det är ju verkligen intressant och viktigt att lyfta i det här fallet, just för att det skulle ju kunna vara en anledning till att en person verkligen skulle kunna stiga fram i ljuset utan att riskera någonting för egen del.
Precis, och det får åtminstone mig att tänka att de här två bankrånarna troligtvis har någon form av relation till varandra fortfarande, som den här personen ändå väljer att sitta inne med den här informationen. För att om den här andra mannen, han som inte avlossade skottet, skulle träda fram, så skulle ju det här mordet kunna lösas. Och polisen har också gått ut med att ett sånt vittnesmål inte nödvändigtvis skulle behöva innebära att den här personen riskerar åtal för medhjälp till mord heller. Och i det här fallet så vet vi att mördaren inte är den enda som vet vad som hände. Han är inte ensam om att veta att det är just han som kallblodigt skjutit Emil. Det finns en person till som vet att han har gjort det här.
Mm.
Och de två rånarna fångades ju på övervakningskamera under bankrånen. Och vi vet inte så himla mycket om dem, utan det enda vi vet är att en av dem var lång och kraftig. Och den andra var kort och hade blont stripigt hår. Och polisen har även utgått från att det kan röra sig om att de hade stoppat de här rockarna de hade på sig med kuddar eller annat mjukt material för att helt enkelt försöka försvåra identifiering då genom att klä ut sig i en annan kroppsform än vad de egentligen hade.
Mm, intressant ändå att de ändå har gjort den ansträngningen.
Ja, verkligen. Så att de är ju medvetna om att det finns övervakningskameror på bankerna. Men sen är det ju ett väldigt stort steg att gå från deras första intention, det vill säga råna en bank för pengars skull, till att faktiskt gå till rånmord. Och dessutom mot en liten, liten pojke. Sen vet vi inte om rånarna visste om att det var en 6-åring som befann sig i bilen tillsammans med då sin pappa när de faktiskt avlossade skotten. Det kommer vi kanske aldrig få veta. Men att så iskallt bara stanna en bil, skjuta mot en privatbil, jag tycker det här är så fruktansvärt brutalt. De hade faktiskt kunnat bara köra vidare.
Ja, men precis. Och om man är rädd för att bilen ska, du vet, följa efter, så kan man ju skjuta mot däcken, eller man behöver inte skjuta mot personen i sig. Det känns väldigt brutalt.
Ja, och i den här situationen så har man ju faktiskt stannat bilen, riktar vapnet direkt mot liksom passagerarsidan och bara skjuter kallblodigt. Mm. Så de har ju siktat för att döda liksom.
Ja.
Mm.
Som tur är så är ju mord på barn väldigt ovanligt. Det är ju bara en väldigt liten procent av de våldsbrott som vi har i Sverige som det utgör. Så merparten av det dödliga våldet 2020 drabbade personer som var 18 år eller äldre vid brottstillfället. 112 fall var det, som står för då 90% av alla brottsfall. Resterande 12 fall avsåg offer under 18 år då, enligt BRA.se, alltså Brottsförebyggande rådet.
Mm. Och sen får vi också komma ihåg att de brotten oftast rör sig om våld i hemmet. Den här typen av situation som hände Emil är ju... Alltså det händer inte ofta. Och jag tror också att det är därför det här fallet verkligen etsar sig fast hos en.
Det är extremt ovanligt.
Ja, och som vardaglig situation liksom. Man är, man är ute med sitt barn, man ska köpa halstabletter liksom. Vem som helst kan relatera till den situationen. Och det här är ju verkligen en sån fel plats, fel tillfälle situation.
Ja.
Ja, det är så fruktansvärt.
Det finns liksom ingen logik och det är bara en massa om här, alltså tillfälligheter. Mm. Och väldigt mycket otur.
Fruktansvärt.
Och ja, det är ju intressant att tänka på hur man kan leva med sig själv, att veta om vem som har gjort det här och vad som hände och inte berätta för någon.
Mm.
Att vara med vid en skottlossning där ett barn dödas. Även om man är en luttrad rånare så kanske man har någon slags samvete ändå. Att man ändå lever med en sån här hemlighet i 19 år, det är ju riktigt sjukt ändå att man kan leva vidare och inte berätta för någon.
Ja, alltså precis som vi sa innan, det här att gå från rån till mord på ett barn, det är ett stort steg. Men det säger också någonting om den här mördaren som har kunnat hålla tyst alla de här åren. Oftast så brukar det vara någon som råkar prata utanför mun, om inte annat vittnet, det vill säga hans medbrottsling. Mm. Men det liksom finns ingenting att ta på här.
Ja, och den här medhjälparen som sagt riskerar ju inget åtal för just rånet. Så att, ja, man hade ju hoppats att samvetet kom i kapp.
Verkligen.
Min tanke är att det här handlar om väldigt tungt kriminella personer. Jag tror att det var ju inte bara ett rån utan det var två. Det är ganska, kan man säga, erfarna personer som ger sig. Det är kanske inte första gången man rånar som man gör en sån här aktion.
Och också ganska djärvt liksom och bara så här, okej, vi fick inte så mycket pengar på den här banken. Vi kör en bank till liksom. Det är ganska iskallt. Det är inte så att man...
Ja, det är ju väldigt iskallt, men det kan ju också vara personer som är väldigt desperat efter pengar av någon anledning.
Mm, jo, det är sant.
Men oavsett vad så tror jag att det rör sig om tungt kriminella och där vet man ju att det är känt att man inte tjallar på varandra. Alltså även om man vet att det kanske är det rätta att gå till polisen och berätta vad man vet så kan man ju riskera mycket av att tjalla. Det kan ju vara så att den här medhjälparen är rädd för konsekvenser inom de kriminella kretsarna om man blir en tjallare så att säga.
Mm.
Ja, men man hade hoppats att medhjälparen kanske hade kunnat lämna in ett anonymt tips. Det finns ju en möjlighet för det, alltså att de kanske inte någon behöver veta vem den personen är, i alla fall om man hade kontaktat polisen idag.
Mm.
Och jag hoppas verkligen för Emils familjs skull att det här fallet kan få en lösning. Även om det nu har gått så himla många år att det på något sätt hade kunnat klaras upp.
Ja, och sen är det också så himla svårt. 19 år sedan, det var en helt annan liksom, utveckling med DNA-teknik. Det finns ju inte så himla mycket spår. Man skulle ju behöva hitta det här vapnet. Liksom. Men frågan är, hur kontinuerade är de bevisen från det skjutvapnet så här många år senare?
Ja, och det är stor risk för att ett anonymt tips tyvärr inte är tillräckligt. Att det hade behövts något mer.
Ja, man hade behövt ett vittnesmål. Ja, och jag hoppas att den här mannen som är vittnet, om han är vid liv idag, det vet vi faktiskt inte heller.
Nej.
Men att det blir en för tung liksom, börda att bära. För att, ja. Nej, fruktansvärt fall. Och det är så himla, man står här och vet att någon vet. Och så kommer man ändå inte längre.
Mm. Åren går, rånen preskriberas, rånarna går fria, men det är också Emils mördare. Under åren som gått har polisen arbetat med ett uppslag om en tredje rånare. Det är den 9 november, 22 år efter mordet, som Emils familj blir kontaktad av polisen. Man har gripit en 57-årig man från Stockholmsområdet, misstänkt för att det var gärningsmannen som sköt det skott som förändrade Emils familjs liv för alltid. Det var Skånepolisens kalla fallgrupp som kommit över tillräckligt med uppgifter för att kunna gripa 57-åringen och anhålla honom som skäligen misstänkt för mordet på Emil samt för försök till mord på Emils pappa. Det skickades in en framställan till Lunds tingsrätt om förordnandet av en offentlig försvarare. 57-åringen anhölls i sin frånvaro och greps 3 dagar senare i sin bostad. I en artikel i Aftonbladet framkommer det att tidningen fått uppgifter om att 57-åringen under flera månader varit aktuell i utredningen. Vi säger inget innan han blir dömd, men det tror jag ändå aldrig han blir. Men att det är rätt person, det tror vi, sa Kenneth Rittbo till TT efter att 57-åringen hade gripits. Enligt brottsregistrarna ska 57-åringen sedan tidigare varit ostraffad. Men registrarna gallras och vid tidpunkten för gripandet stod mannen egentligen utan ett brottsregister. Polisen vet dock att 57-åringen under de år som Emil mördades 1993 var aktiv och polisens uppfattning om mannen är att han vid tidpunkten förekommer just rånarkretsar. Men vad hade han i så fall för motiv? Det vi vet är att 57-åringen drev ett eget företag inom fastighetsbranschen och hans företag hade stora ekonomiska problem. Kunde det vara skälet till rånen? Bara några veckor efter rånen och mordet på Emil gick ett av 57-åringens bolag i konkurs och det andra företaget avregistrerades helt något år senare. Som vi tog upp tidigare i avsnittet så har det hela tiden funnits en misstanke från polisens sida angående en tredje medhjälpare till rånen. En person som man tror kan ha vaktat flyktbilen. Bilen ska strax före rånen i Hörby ha stulits från en privatperson i Malmö. Trots att denna tredje man varken har fångats på någon övervakningskamera eller av vittnen så är utredarna övertygade om att han finns. Huruvida han befann sig i bilen vid tidpunkten för skottlossningen mot Emil och hans pappa vet vi inte. Kanske denna tredje man, även han, ett vittne till det fruktansvärda mord som skakade hela Hörby. Inför gripandet av 57-åringen hade polisen på nytt granskat all teknisk bevisning som sparats i fallet under åren som gått. Det var nu man trodde att man hade gripit och åtalat Emils mördare och att rättvisan äntligen skulle förskipas. Det var nya uppgifter som kom in som vi bedömde som tillräckligt intressanta för att gå vidare med. Vi har jobbat med detta ungefär ett år, med förhör och analyser. Ett gigantiskt arbete, sa kriminalkommissarie Börje Sjöholm till Expressen TV. Jag vill inte göra någon prognos för hur det ska sluta, men det är ett begärtansvärt ärende. Vi vill verkligen ge detta en chans. I en artikel på Expressen.se år 2015 i samband med att 57-åringen greps uttalade sig Emils pappa som följer. Jag tror inte de kan fälla honom men jag hoppas på det. Som jag förstår det har de varken DNA eller fingeravtryck. Efter otaliga och långa förhör släpptes i slut 57-åringen efter att man förhört honom i timmar. Det var åklagare Pernilla Trimell som behövde ta det tunga beslutet att låta mannen gå. Men misstankarna kvarstår, även om de inte har stärkts under förhören. Han är fortfarande skäligen misstänkt för brotten. Jag tycker inte att det finns skäl att begära honom häktad, sa åklagare Pernilla Trimell till Expressen. Han är inte avskriven från utredningen. Utredningen fortsätter. På frågor om mannens inställning till brottsmisstankarna vill hon inte svara. Enligt 57-åringens advokat nekar mannen till all form av inblandning i händelsen.
Mordet på Emil Rittbo är i skrivande stund år 2022 ett av Sveriges alla olösta fall. Ett mord på en liten pojke som tillsammans med sin pappa var på väg för att köpa halstabletter. Det blir inte värre än så. En familj förlorar sitt barn och den som sitter på informationen där ute, den som vet någonting, om du lyssnar nu så hoppas vi att du vänder sig i maggropen på dig. Vi vet att någon vet någonting. Det är upp till dig som sitter på den här informationen att ge Emil rättvisa. Att ge familjen det avslut som de för länge sedan borde ha fått. Tack för att just du lyssnat på Olösta fall.